Visst är det härligt med våren? Igår plockade jag min första bukett vitsippor. Har ni gjort det också? Några. Och då fick jag den här låten med Lale, vårens första dag och jag får vara med. Alltså visst är det häftigt. Igen får jag vara med och bevittna hur allt slår ut. Det är fantastiskt. Jag vill bara be. Tack Jesus för den här dagen. Herre, tack, precis som Ali beskrev, vi vill liksom få påminna oss om dina, ständigt dina under som vi får vara med om, Herre. Det som vi tar för självklart, Herre, men som inte är givet för alla. Tack att du påminner oss om det. Att få vara tacksamma för det du har gett oss. Herre, nu tackar vi dig för våren, för allt som slår ut, det som ligger framför, i naturen och i våra liv. Och nu vill jag be för den här predikan, det som jag har förberett, tankar som du har gett mig. Kom med ditt liv, blås på den, Herre. Låt oss öppna våra hjärtan så vi kan ta emot av dig den här dagen. Amen. Vi är ju inne i den här predikoserien. Nu kan ni nästan säga det själva, va? Vi predikar ut från Lukas 4. Det som kommit att gå under Jesu programförklaring. Där Jesus ger uttryck för vad hans ärende är. Varför han har kommit hit. Hur hans uppdrag ser ut. Och jag tänker, även om jag läste det många söndagar. Vi läser några av verserna idag igen. Och från vers 16 och en bit framåt. Han kom till Nasaret där han hade växt upp. Och på sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa och man gav honom profeten Jesajas bok. När han öppnade den fann han det ställe där det står skrivet. Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda och ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Han rullade ihop boken och gav den tillbaka till tjänaren och satte sig. Alla i synagogen hade sina blickar riktade mot honom. Då började han tala till dem och sade, idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig. Och jag stannade. Rubriken för dagens predikan är seendets Gud. Seendets Gud. Och jag tänkte inleda med en berättelse som dök upp i mitt nyhetsflöde i veckan och som stack ut. Det mesta som man nås av när man läser nyheten är ju det som är mörkt och tungt och dystert och jobbigt. Men det här var något helt annat. Kanske har ni också hört talas om de 12 fattiga indiska kvinnorna. Är det någon mer som har... Ni nickar här, några stycken. I alla fall, det är 12 indiska kvinnor. De jobbar som sopsorterare på en återvinningsstation, kan man väl säga, i Indien. Och en dag så bestämmer de sig för att de tillsammans ska försöka spara ihop så de kan köpa sig en lott. Alltså en lott i alla fall för att kunna vinna pengar. Och man förstår att det inte är alldeles lätt. Jag vet inte riktigt hur mycket den här lotten kostar. Men någon får till och med låna för att kunna vara med och bidra till den här liksom lotten. Och de köper den här lotten, en lott, 12 kvinnor. Och så visar det sig att de, jag vet inte om det är högsta vinsten, men de vinner 12 miljoner kronor. Alltså 12 miljoner kronor, de är 12 kvinnor. Helt otroligt. Alltså jag tänker så här, det är ju ändå... Jag menar inte att jag vill stå här och göra reklam för att vi ska gå och köpa lotter eller så. Men när jag läste det, då tänkte jag så här. Alltså det är inte en slump. För mig var det så här, jag tänkte så här, det är Gud som har sett de här kvinnorna. Och så bara liksom låter han dem få vara med och vinna. För de här pengarna innebär inte att de sen levde bara i lyx och flärd. Men däremot liksom, innebar det att någon kunde lösa sig från ett liksom, som var belånad, kunde lösa det. Någon hade lagt pengar för sjukvård och kunde lösa det lånet. Någon kunde köpa sig en bit mark. Andra kunde lägga undan pengar så de kunde förse sina barn med liksom, kosta en utbildning. Alla kvinnor jobbar kvar på samma arbetsplats. Någon hade unnat sig lite guld. Så på det sätt kunde man se att de liksom hade vunnit pengar. Men de hade liksom, av de här pengarna hade de liksom skapat sig en trygghet, kan man säga. Någon hade rustat sitt hem. Och så tänkte jag så här. Gud som ser. Gud såg de här kvinnorna. Jag tänker det. Och han såg också de behoven som fanns bakom de här kvinnorna. Var en hade olika behov. Någon kunde också unna sin familj bra mat, frukt, kött. Gud ser till de ringa. Och han tar sig an den fattiga sak. Från psalm 139 och vers 7-10 står det så här. Var ska jag komma undan din närhet? Var skulle jag fly för din blick? Stiger jag upp i himlen finns du där. Lägger jag mig i dödsriket så är du också där. Tog jag morgonrodnadens vinga, gick jag till vila ytterst i havet, skulle du nå mig även där och gripa mig med din hand. Herrens blick. Och det var just det där med blicken som, när jag var så där i tonåren, så var det ett bibelord som betydde oerhört mycket för mig. Och som på något sätt fick mig att skapa en riktning i mitt liv. Det hade med Guds blick att göra. Och det är från andra krönikeboken 16 och vers 9. Ty Herrens ögon sveper över hela jorden för att han med sin kraft ska bistå dem som med sitt hjärta hänger sig åt honom. Eller som det står i en annan översättning. Herrens ögon överblickar hela jorden för att han ska kunna stärka dem som av hela sitt hjärta håller sig till honom. Och jag såg det framför mig hur Gud bara så här spejade liksom över hela jorden. För att leta efter någon som var beredd att liksom ge sitt liv till honom. Och så kände jag så här, men jag vill vara den där. Jag vill vara den som Gud ser. Och jag upplevde verkligen att jag kände mig väldigt sedd av Gud. Att Gud bekräftade min längtan. Jag kände mig som att jag fick vara den där som Gud liksom såg hon. Hon verkar vilja vara beredd. Och så fick jag, där började liksom min resa, min vandring med Herren. Att jag kände mig sedd. Och denna upplevelse är jag ju inte ensam om. Upplevelsen att bli sedd och bekräftad av universums skapare har vi nog alla som sitter här fått erfara. Det tror jag. Att få bli sedd av Herren. Gud, han ser och han vill möta våra behov. I Matteus 6:26 så står det så här. Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte, de samlar inte i lador. Men er himmelska fader föder dem. Är inte ni värda så mycket mer än dem? I psykologin så finns det något som heter Maslows behovstrappa. Har ni talat om den? Det är i alla fall 5 steg som man brukar säga att man behöver för att liksom må väl som människa. Som är till de 5 grundläggande liksom behoven. Och det första steget i grunden så är det behoven av mat och kläder, tak över huvudet. Det är liksom det mest grundläggande. Och för Gud är ju inte detta oviktigt. Våra grundläggande behov. Gud, han poängterar gång efter gång att han vill förse oss med det vi behöver. Det går som en röd tråd genom hela Bibeln. Hur han värnar om våra grundläggande behov. Och så är det extra tydligt, tycker jag, hur Gud också värnar om dem som är i marginalen. Den som är fattig, den som är sjuk, den som är änka. Det är återkommande. Det är som att Gud har ett extra stort hjärta för just dem. Om vi läser i Gamla testamentet så låter vi förstå att änkorna till exempel var en väldigt utsatt grupp. Kvinnan som hade förlorat sin man, som inte kanske hade fått någon son som kunde försörja henne, var utlämnad till sig själv och var utlämnad till andras godhet och försörjning. Och i Mose lag så finns det till och med en lag som säger att man ska lämna säd kvar på sin åker som kvinnorna sen som var änkor kunde gå och plocka. Och vi kan ju läsa om Noemi och Rut och Boas. Där vi får liksom följa just det där hur Rut får gå på Boas åker och plocka säd. För Gud är det inte oviktigt hur vi har det. Att han vill vara med och förse oss med de mest grundläggande behoven. Och många av oss som sitter här, för oss är det en sån självklarhet. Det är en sån självklarhet att ha mat och vatten och någonstans att bo. Men för alla är det inte det. Det får vi påminna oss om att vi har det. Och för Gud är det också viktigt. I Jakobsbrevet så står det, om en bror eller syster utan kläder eller saknar mat för dagen, vad hjälper det då om ni säger gå i frid, håll er varma, ät er mätta, men inte ge dem vad kroppen behöver? Det är grundläggande först. Och i Matteus kan vi läsa hur Jesus säger, jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var främling och ni tog emot mig, jag var naken och ni klädde mig, jag var sjuk och ni besökte mig, jag var i fängelse och ni kom till mig. Det är alltså de grundläggande behoven först. Och i Nya testamentet och i Apostlagärningarna kan vi också se den första församlingen, det här med den utjämningsekonomin där alla delar lika. Och skulle man titta på vår jord med allt det som finns så skulle egentligen inte behöva finnas någon svält. Idag slängs det enormt med mat. Enorma resurser som försvinner bort. För det är så snedfördelat. Men egentligen skulle det kunna mätta varenda människa på den här jorden. Men i församlingen så sker det någonting. Nu är ingen längre slav eller fri. Man eller kvinna. Rik eller fattig. Alla är vi ett. Och i den första församlingen så var det just det som kännetecknade dem. Att de delade lika. De som var rika sålde det de hade och gav till församlingen. Och så försåg man så att alla hade det de behövde. Det är en utmanande tanke. I Guds blick så möter han våra behov. Men han gör inte bara det, han helar oss också. I Jeremia 29, vers 11-13 så står det, jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. Det är just det som är hans ärende när han kommer. Det är det han säger där i sin programförklaring. Han har kommit för de som är ofria, de som lever i förtryck, de som inte ser och de som är ofria. Han har kommit för att ställa deras liv till rätta. Och det är också det vi får se, det är det vi läser om evangelierna. Hur han möter människor och hur han upprättar människor. Förvandlar deras liv. Ställer dem på fast mark. I min förra predikan så talade just om två av dem som fick sina liv förvandlade. Kvinnan med blödningar, som haft blödningar i 12 år. Och som rör vid Jesu mantel och hon blir helad. Tänk vilken förvandling. Eller mannen med de orena andarna som fick ett helt liksom återställt liv. När Jesus befriade honom. Som kunde leva ett hederligt liv. Jag tänker också kvinnan vid Sykars brunn som Jesus möter. Hon som vill undvika alla andra. Men Jesus är där när hon är där för att hämta vatten. Och han möter hennes blick. Han talar till henne. Hon är som är samarier. Och hennes liv blir förvandlat. Han säger henne sanningen. Men sanningen gör henne fri. Och jag tänker också på tullindivan Zacchaeus. Som är ratad av alla. Som klättrar upp i ett träd för att se Jesus. Och Jesus ser honom. Och säger, idag vill jag liksom komma hem och äta måltid tillsammans med dig. Människor som blir sända. Och i Guds blick så blir de också helade och upprättade. En person som vi, jag tror många av oss känner till, som just har fått vara med om detta, det är ju Sebastian Staxet. Sebastian är tungt kriminell, drogberoende och utan hopp när han ställer sig på järnvägsspåret för att avsluta sitt liv. Han ser ingen annan utväg. Precis när tåget är på väg så ringer telefonen i fickan. Och det är hans bror som säger, jag har ordnat en plats på ett behandlingshem. Packa din väska så åker vi dit idag. Det handlar om sekunder, kanske. Guds blick. Guds timing. Gud som ser. Och när han kommer till det här behandlingshemmet så går han upp på sitt rum, böjer sina knän. Och tacka Gud. Han har blivit sedd. Av universums skapare och herre. Och när vi blir sedda av universums skapare och herre. Så är det ju något som händer i oss. Eller hur? Vi får en längtan att ställa saker till rätta. Att göra rätt för oss. Att göra upp med saker i vårt liv som vi känner. Det här känns inte riktigt okej. Det är som att närheten av Jesu helighet så blir vi rättvända. Vi får en längtan att leva efter Guds vilja. Precis som vi sjunger, vill ära dig med mitt liv. I dagar av glädje och dagar av sorg så vill jag ära dig med mitt liv. Vi får en längtan att leva sant och rätt. Zacchaeus får det. Han säger, herre, jag ska ge hälften av det jag äger till de fattiga. Och om jag tagit ut för mycket av någon ska jag betala tillbaka 4 gånger så mycket. En direkt konsekvens av att Jesus har sett honom, bekräftat honom. Och han får ny chans. Sebastian som blir sänd av Herren där på järnvägsspåret. Som får en ny chans, en andra chans. Han får en längtan att lägga ner kriminaliteten och sina droger. Han får en längtan att leva ett sant liv där inte lögnen längre är den som regerar i hans liv. Gud ser och han har också en framtid och ett hopp för var och en av oss. Och han ger inte upp. Vi kan tappa ton, vi blir trötta på oss själva. Vi tycker att alltså att jag aldrig lär mig. Varför kan jag inte förändra det här? Men så ser inte Gud på oss. Han ger inte upp. Ibland kan vi dock undra varför det dröjer så länge innan Gud griper in. Man kan ju tycka, varför skulle det behövas att Sebastian ska ställa sig där på järnvägsspåret innan det liksom det blir den här definitiva vändpunkten. Eller jag tänker på lärjungarna i båten som är ute i stormen. Och i vissa av texterna kring den berättelsen så låter vi förstå att Jesus har sett dem. Han har sett hur de kämpar. Men det är först i gryningen som han går dem till mötes. Det är precis så det kan kännas i livet ibland. Varför dröjer det? Är som att det liksom bara man ska nästan ner på botten och sen händer något. Jag vet inte varför. Men det är ju återkommande. Men det ger också hopp. Det ger hopp om att Jesus, precis som han har sagt, han ska aldrig överge oss eller lämna oss. Jag tänker också i Jesu blick. När vi blir helade, när vi blir upprättade från lögner som håller oss bundna. Jesus har kommit för att ge befrielse. Och det kan man tänka på så olika sätt. Man kan vara ockuperad av en makt som håller en fången, som gör en begränsad. Som Iran till exempel. Kvinnorna som är kuvade. Men det kan också vara i våra egna liv. Vi är liksom kuvade av ord som har talats ut över oss. Som håller oss fångna. Eller vi kan uppleva att vi har placerats i olika fack. Som någon annan eller vi själva har vi placerat oss. Och det känns så trångt. Och Gud vill liksom bara säga, kom ut. Kom ut, jag har något helt annat för dig. Det sker när vi möter Guds blick. Gud ställer saker till rätta. Vi blir helade, vi blir upprättade. Ibland inte på en gång. Det kan vara en resa. Men Gud vill att vi ska ha en sann bild av dem vi är. Han har det. Jag tänkte bara dela ett kort vittnesbörd från mitt eget liv. Och det har jag dratt flera gånger. Men nu säger jag det igen. Av att uppleva sig sedd. Att Gud tar sig an ens sak, ens oro. Det man liksom tänker på just i stunden. Och nu får vi gå tillbaka många år i tiden. Jag jobbar som ungdomsledare. Och jag har träffat Jakob, men vi är inte gifta. Men vi liksom har kommit på att Örebro är en bra stad att flytta till. För då kunde Jakob läsa till psykolog och jag till pastor. Det var bara det att jag hade ingen bostad. Vi var inte gifta, så vi skulle inte liksom bo tillsammans än. Och jag hade behövt läsa upp lite betyg, hade jag tänkt. Och då kunde man ju läsa på komvux i de flesta kommuner, men inte i Örebro. Utan man hade något som heter särskild prövning. Och då innebar det att man måste betala för det man tentar av. Man måste vara väldigt disciplinerad. Och man kunde inte ta CSN för det. Så jag behövde ett jobb. Jag behövde någonstans att bo. Och jag hade en kompis som hade sagt att hon ville liksom flytta med mig. Så vi skulle hyra lägenhet. Och så backade hon ur. Och så tänkte jag så här. Nej, är det Guds sätt att säga att det här är fel? Och det var liksom också lite som att det var ju startpunkten på min och Jakobs relation med. Så då var det som om Gud skulle säga att det var fel. Då kanske han menade att det inte var rätt att vi skulle hålla ihop. Det var många bitar där i alla fall. Och jag minns väl att vi hade ett samtal, jag och Jakob. Och så la jag på och jag var jätteledsen. Och så sa jag så här, jag tror inte Gud vill det här. Det var ungefär så samtalet slutade. Alltså vill att vi ska flytta till Örebro. Så satte jag upp min cykel och så trampade jag ner till kyrkan. Där vi skulle ha läxläsning för nyanlända barn. Och där så är det ett par som ordnar med fika. Och då säger de till mig så här. Ja, men vi har hört att du ska flytta till Örebro i det. Ja, så det blir nog inte så mycket med det. Så för att jag har liksom inget boende. Och så försöker jag berätta hela grejen. Hur svårt det är. Då måste jag ha jobb. Och, ja, så där. Och min kompis har dött sig ur. Och så säger de så här. Ja, men vi har ju en dotter som bor i Kumla. Och ovanför hennes lägenhet så är den lägenhet ledig. Jaha, Kumla. Fast det lät ju liksom inte så jättebra. Det är bara det att Kumla är en egen kommun. Den ligger ungefär med tåg 10 minuter från Örebro. I Kumla fanns det komvux. Så från att jag la på luren, trampa ner till kyrkan, kanske 5 minuter bort. Så är det som att Gud bara säger så här. Ida, här är ett boende till dig. Jag har löst vad du sysselsättning och inkomst. Och för mig var det bara så här. Wow. Det var liksom ett väldigt tydligt. Gud, du ser. Och du har en tanke. Och sen åker jag till den här lägenheten. Oftast brukar man ju se där man ska bo. Man skulle gärna vilja liksom kolla om det är ett ställe man kan tänka sig. Men när man är 19-20 så bryr man sig inte så jättemycket om det. Det var inte liksom det viktiga. Utan jag åkte på vinst och förlust. Och vi kommer till Kumla. Det är ett gammalt putshus. Det ser inte mycket ut för världen. Jag tänker, oj. Ja, men det funkar säkert. Och vi kommer upp för den här trappan. Och jag öppnar dörren in till den här lägenheten som är 2 rum och kök. Och så hör jag den heliga ande säga. Se så god jag är. För där inne så möter jag stora, höga, vita fönster. Med världens ljusinsläpp i varje rum. Jag älskar gamla hus. Högt i tak. Och så känner jag så här. Gud har inte bara liksom ordnat allt. Han har också ordnat något som jag värdesätter. något som liksom är i min smak. Och jag kände mig så sedd. Och jag blev ju så lugn såklart i det. Och sen fortsatte det. Jag bodde i Kumla för ett år sedan. Löste han en annan lägenhet. Jag kan berätta om massa hur Gud löser boende. Det är han väldigt bra på. Kan han vara. Men jag kände mig så sedd. Och det kan verka fjuttigt kanske. Men i den stunden så var det så avhängigt för mig. Och det blev så tydligt också. Att Gud hör bön. Men att han också har en plan och en framtid och ett hopp. Ja, han som håller hela världen i sin hand. Ni vet sången. Han håller hela världen i sin hand. Han håller ju också dig och mig i sin hand. Vi är en del i det där. Det är så himla stort. Trots att han har skapat hela universum. Han har liksom satt igång allt. Allt liv. Alltså bara att vakna och höra fågelkvittret. Alltså han som har... Han som är konstruktören bakom allt. Det lilla fostret. Myran som stretar. Ja. Han. Han ser dig. Han vill ha en relation med dig. Han längtar efter dig. Han har en plan och ett hopp och en framtid för dig. Jesus, han är här. Där två eller tre samlade i hans namn är han mitt ibland oss. Han är här idag och han vet hur vi har det. Och han är inte först och främst intresserad hur det borde vara i våra liv. Utan han möter oss där vi är. Precis där vi är. Kanske upplever du det sådär övergiven som lärjungarna gjorde den där gången. När vågorna går höga och man tror att man ska gå under. Du har ropat så många gånger på Herren men han griper aldrig in. Kanske är du här som upplever att du bär på alldeles för mycket. Oket känns för tungt. Och du är alldeles nedtyckt av livets oro och bekymmer. Jesus är här och han vill lyfta upp dig på sina axlar. Som du vet, lammen, de här bilderna, gamla fina bilderna med lammet som får vila där på hans axlar. Så vill han bära dig. Eller så står du inför ett vägval och det är bara tyst. Men kanske får du höra hans tilltal och hans röst idag när du går till nattvarden. För han är här. Ser du honom? Du kanske hör honom. Han kommer dig till mötes och han vill stilla stormen i ditt liv. Han vill dra dig upp. Från den grop där du befinner dig. Han vill rädda dig. Och visa vilken väg du ska gå. Han vill läka dina sår. Och ställa dig på fast mark. För att ge dig en framtid och ett hopp. Amen. Tack Jesus att du är här. Tack att du som har skapat allt. Också ser oss. Känner oss, vet exakt hur många hårstrån vi har på våra huvuden. Vet våra drömmar, vet våra längtan. Vet vad vi värdesätter och inte värdesätter. Känner vår oro, vår ångest. Vet vad som begränsar oss i livet, vad som håller oss fångna, Herre. Du vet vilken potential det finns i var och en som sitter här. Du vet våra drömmar, oro. Det vi brottas med. Tack att du är här för att du vill möta oss idag, Herre. Tack att du är här med din blick. Herre, tack för att du dog på korset för just vår skull. För att vi skulle få liv och liv i överflöd. För att du inte vill att vi ska leva begränsade liv, utan liv i frihet. Tack för att det budskapet är detsamma idag. Ditt ärende har inte förändrats. Det är samma idag. Du har kommit för att ge oss befrielse och frihet. Och syn tillbaka, Herre. Upprätta vår självbild. Synen på oss själva. På varandra. Tack för att det är möjligt. På grund av det du gjorde på korset, Herre. Vi tackar och prisar och ärar dig. Amen.